Då säger vi hej och välkomna igen till Agilpodden. Avsnitt 130 blir det idag. Vi har ny mic ska sägas.
Just det.
Vi hoppas att ni uppskattar det. Den kostar sjukt mycket pengar. Men nu jäklar, nu kör vi. Nu blir det bra ljud här.
Anekdotiskt så var jag på vippen och säger här när vi förberedde att ska vi säga att vi har en ny mic? Men så tänkte jag, det kan vi inte göra, då blir ju alla biased. Men ja. nu är det kört, för nu råkade Erik säga det.
Det är också sjukt jobbigt nu om det är folk som säger så här, att det är dåligt ljud nu när vi har lagt 10 000 på en mikrofon. Men ja.
Jaja.
Härligt att vara tillbaka. Vi ska börja med, innan vi går in på dagens ämne, så ska vi ta och tacka de som gör den här podden möjlig.
Precis. Och det är CRISP, som ni hittar på crisp.se då. Det är två saker nu. Och det är att Leading Complexity, som är ett program, är på väg att börja här. Och där får ni 10% rabatt ifall att ni går in och anmäler er och anger koden Agilpodden. Och det har faktiskt människor gjort, för att det funkade nämligen inte. Så då fick jag det i mejlen och då fixade CRISP det. Så nu ska det verkligen gå in och funka. Med koden Agilpodden så får ni 10% rabatt på Leading Complexity. Sen ska jag också göra reklam för CRISP Agile Coach-programmet. Det börjar ju då alltså i nästa vecka, den 6 september. Och det, vi kan lägga länk till det. Vi kan lägga länk till båda de här också. Så ni hittar var ni ska anmäla er någonstans. Ja, nu får du introducera dagens ämne.
Tack till CRISP.
Precis.
Vi ska prata lite om ett kärt ämne för mig som är Squad Health Check. Vad ska man översätta det till? Teamhälsa kanske, eller något sånt där. En teamhälsokontroll som man kan göra. Just begreppet kom ju från Henrik Nyberg då, när han var på Spotify för några år sedan. Det börjar bli några år nu, det är nästan 10 år sedan. Hittade en bloggpost från 2014 där han skriver om det här då. Och om vi börjar med hur det såg ut på den tiden då, när det här började, då var det ju, om ni visualiserar det här framför er, så var det ju trafikljus. Så det var olika ämnen, typ exempelvis då hälsa på kodbasen, eller hur mycket support har vi från vårt ledarskap, eller hur lätt är det att releasa vår produkt och sådär. Och sen då har du olika team, och sen så har du trafikljus, att teamet får då rösta liksom hur väl tycker vi att det här passar på oss liksom, och grönt då att ja, men det här tycker vi stämmer, det här är jättebra, eller rött, det här är dåligt, eller gult, det är något minstans mitt emellan. Och sen då så får du en visualisering helt enkelt av hur olika team mår. Om du kollar på y-axeln, då ser du liksom hur mår ett team generellt. Om ett team har väldigt mycket gult och rött, då kan det bli en varningssignal. Mm. Men sen kan man även kolla på x-axeln då för då ser man ju över flera team. Och då kan man då se liksom att okej, i den här organisationen så tycker de flesta att det här fungerar. Men vi kan se till exempel generellt på att easy to release är ganska rött genomgående över alla team vi har. Mm. Och då kan man då misstänka kanske att det är ett organisatoriskt problem och så vidare. Så det är ju själva liksom grundbasen. Och vi har ju gjort det här, kanske det var nu ungefär för inte riktigt 10 år sedan, men för 6 år sedan, kanske 7 år sedan eller någonting, så gjorde vi det här när vi var chef tillsammans över olika team, att vi hade den här visualiseringen på väggen.
Just det.
För det är just det som jag tycker är styrkan, att man kan visualisera det på väggen, och sen så kan man också göra fokusområde då, och sen så kan man göra det här på kontinuerligt, och då kan man också se om man får den förändringen man vill liksom, på de förbättringsåtgärder som man lägger in.
Precis, det var väldigt god. Du räknade ut när det var, för det var väl 2015-16 som vi jobbade tillsammans där första gången. Så ja. Det var ju då liksom ett år efter att Kniberg skrev det här till exempel.
Just det.
Nu tror jag, du försökte ju verkligen att säga det där, men om ni ser framför er då så är det alltså kolumner, och så står det liksom team 1, team 2, team 3 i kolumnerna, och sen så står det då olika saker som man mäter på raderna då. Så det kan till exempel, skulle det kunna stå learning, speed eller easy to release då på raderna liksom.
Vi kan lägga upp den här på Instagram också, så kan ni se den på Agilpodden på Instagram, så visar vi en bild.
Så får man, precis som du sa, får man en rad med mycket rött och gult i, då har man kanske ett strukturellt problem med organisationen. Får man en kolumn, då är det kanske något team som har utmaningar, eller det är nytt, eller alltså det är någonting där liksom.
Precis, och sen då om man går in på vem det är till för det här är ganska viktigt, för ofta så fort man så fort man mäter
största
någonting,
största fällan kommer Erik
ja,
där nu.
Så fort man mäter någonting, då blir det ju genast risken att ledarskap tittar på det här och så tänker de, men vänta nu, Team 3 här är ju mycket grönare än team 1 liksom. Varför är de så mycket bättre och varför är ni så dåliga ungefär? Så man får tänka till så här, och det här är ju framförallt till för teamets skull, och alla värden blir ju liksom relativt teamet, internt i teamet, det är ju egen valuta så att säga. Och så det är primärt till för att teamen ska kunna hitta och se, visualisera förbättringsåtgärder liksom, och också kunna diskutera saker som man vill fortsätta göra. Och här är också viktigt att säga att det kan ju till exempel vara okej att ett team ligger rött på någonting. Det kan ju säga att de ligger rött på mission då. Då kanske det är så att de ändå ska slås ihop om ett halvår med ett annat team. Så just nu så handlar det bara om att göra en viss teknisk förbättring tills det ska ske. Mm. Och då kan det ju vara okej att vara rött i 6 månader. Så det behöver inte vara att målbilden ska vara att allting är grönt och allting är toppen. Utan man kan också nöja sig med att säga att ja, men det är rimligt att vi ligger här. Vi fokuserar inte på det för vi tycker ändå inte det är viktigt just nu. Utan vi vill däremot fokusera på den här saken. Så återigen då, primärt till för teamen, sekundärt till för ledarskap. Alltså för att man ska kunna se mönster, att man ska kunna hitta saker i sin organisation som man kan förbättra helt enkelt. Så det är ett sätt att visualisera organisationsproblem.
Jag får bara säga, för det sa du inte va? Alltså man kan ju tänka sig då, egentligen kan man tänka sig 2 typiska sätt att göra det här rent praktiskt. Och det ena är ju att man ses kanske IRL och att man har papperskort. Och att alla personer har ett grönt, ett rött och ett gult då liksom.
Så är det vi då, ja, 2015.
Exakt. Och så tar man helt enkelt ämne för ämne då. Så man kanske tar mission till exempel, och så får alla 30 sekunder att tänka efter. Och så tittar man runt bordet, alla är klara. Då väljer alla en färg som de inte visar, de håller mot sig själva då. Och så säger man 1, 2, 3, och så håller man upp så att säga. Och då får ju alla självständigt, unbiased, ta ställning helt enkelt. Det är ju det som är styrkan i det. Och för att om man sitter, om någon blir klar först, om den seniora utvecklingen blir klar först och tydligt visar mission är grönt liksom, då kan det ju hända att den som kom in i förra veckan inte riktigt vågar, som hade velat säga rött, kommer inte göra det liksom och så vidare. Ja, det förstår ni också. Den andra metoden är förstås att göra det i förhand i någon form av webbformulär eller liknande. Mm. Eller Menti eller vad som helst. Och det är ju då, precis som du var inne på då, att så fort någon form av ledarskap andas någon form av värdering i det här, liksom att ni är lite dåliga, ni kommer få lite lägre lön om inte ni fixar så ni blir gröna här. Då kommer ju allting bli grönt i stort sett hela tiden, för då går det ju inflation i den här valutan och ingen vill flagga liksom. Så man får ju verkligen tänka på det, att man måste ha hög psykologisk trygghet och verkligen visa förtroende så att teammedlemmarna verkligen känner att okej, det här är ett verktyg som vi använder för att hitta vår förbättringspotential, och vi kanske kan få hjälp om det är sådana här system, ja men typ då att mission är lite otydligt, och kanske man kan få hjälp av systemet runt omkring eller ledare och sådär att reda ut det, men inte att man blir, att någon sätter dit den så att säga.
Nej, men precis. Vi har ju ett citat här som jag tycker var ganska bra för att liksom wrappa kring själva syftet med det. Och då är det då att organisatorisk förbättringsarbete är väldigt mycket ett gissningsspel. Alltså det är svårt att ha data på det, men man gissar att någonting behöver förbättras och så försöker man göra det. Och det här hjälper ju till då att skapa en systematisk approach med en tydlig visualisering och förhoppningsvis att man kan reducera gissningsnivån i spelet då. Så det är det som jag själva, nu översätter jag det här från engelska så det blir inte flytande på svenska, men ni förstår vad jag menar. Det är det som jag själva syftet.
Mm.
Det som jag också tycker är viktigt att säga, för generellt så är du och jag ganska skeptiska till att mäta saker. Mm. Det är ju att man ska ju inte nu då komma på att nu ska det här bli mandatory för alla team.
Nej.
Det här måste alla göra, annars har det inget värde, för då kan vi inte. Jag läste på Spotifys engineering-blogg en uppdatering nu från 2023 kring hur man jobbar med Squall Health Checks. Och då sa de att ungefär 60% av teamen använder det här fortfarande idag. Och det är ju för att det är helt frivilligt. Alltså det är inget centralt styrt som säger att det här måste vi göra. Och då kan det ju vara så att det är några av de här 40% som inte gör det. De kanske gör det för att de inte vet om det. Så kan det ju vara. Men det kan ju också vara att de väljer att nej, men vi känner inte behov av det. Vi gör något annat istället. Och då är det ju helt okej. Så det är också viktigt att man inte får för sig att bara för man tycker det här är smart på en del, att man ska trycka ut det centralt överallt. För det är också en annan dum fälla.
Nej, jag kan ju, vi, som sagt, du och jag började med det här då för vad vi nu sa, 8 år sedan kanske. Och det här lever ju kvar. Nu för tiden då så finns det ett litet kontor som jag har med 3 stycken verksamhetsutvecklare eller agilcoacher som håller på med såna här frågor helt enkelt. Och vi har en uppsättning av såna här kort. Och vi är jättetydliga på precis det du säger, att alla behöver inte använda alla kort. Det är helt frivilligt, men det här verktyget finns och vi har liksom jobbat ganska mycket, vi kommer till formuleringarna, men jag jobbar ganska mycket på formuleringarna, att man ska kunna driva rätt beteenden och försöka få folk att tänka på olika aspekter då av saker som är viktiga att förbättra helt enkelt. Ska säga också då, har du väl nästan sagt det, men om man då som ledare vill utvärdera sig själv, då kan man ju verkligen titta på om man lyckas få en sån här sammanställning. Kan man titta på den och så kan man ju se, just som du kanske touchar på, det verkar vara mycket, säg att det är mycket rött på fan eller något sånt där.
Mm.
Då kan man ju fundera själv på, vad är det i mitt ledarskap då som gör att det inte är kul att jobba här, så att säga. Men man kan ju inte gå ut och säga, kan inte ni ha lite mer kul, utan liksom, då kanske jag snarare ska försöka anordna en pingisturnering eller liksom skapa ett roligare kontor eller, alltså vad, jag vet inte vad det skulle kunna vara, liksom säga mer uppmuntrande ord till människor som gör bra saker eller.
Precis.
Och
så ett, kan man göra. Ett annat sånt där gott exempel jag har sett på det är att i en kontext jag arbetade då var det ett team som hade ganska lågt på innovation, alltså då en sån här fråga var, vi tar oss tid för innovation. Och då var det liksom, alla andra hade tokgrönt mer eller mindre.
Ja.
Och ett team hade tokrött.
Ja.
Liksom. Och då blev det ganska uppenbart att okej, det här är antagligen inte ett organisatoriskt problem, utan det här är kanske mer teamspecifikt problem. Varför har inte de tid? Är det för att de har för mycket att göra, eller är det bara att de inte tar sig tid för det systematiskt, eller vad är problemet? Och då var det faktiskt den som var chef för det teamet, den kontaktade en annan chef för team som var grönt just och sa, det kan du hjälpa mig och bara, vad gör ni liksom, vad kan vi sno från er?
Mm.
Alltså hjälpa till att få coachning i liksom, hur kan vi se till att det här vänds i mitt team också?
Mm.
För uppenbarligen kanske det var en brist hos den här chefen då. Och det är typiskt sådana saker som blir ganska fantastiskt om liksom, det själv organiseras lite förbättring helt plötsligt och så blir det en förändring då.
Och då kan det ju visa sig, nu kanske inte gjorde det i det fallet, men då kan det ju visa sig så här att de har precis lika mycket innovation i verkligheten.
Mm.
Bara det att de ena är mycket kräsnare än de andra till exempel.
Ja, men exakt.
På sådana där saker. Så det får man ju vara lite öppen för då, liksom, att det inte är säkert att det är en äkta skillnad. Liksom.
Nej, precis. Och det är det som är, det är precis det som är det intressanta tycker jag, att det viktiga är inte resultatet om det blir, om man gör nu så 2014 då, om det blir gult, rött eller grönt. Utan det viktiga är att man har diskussionen i teamen, ja, om de här olika sakerna. För det kan till exempel vara att, ja, men vi tycker inte att det är viktigt att ha en väldefinierad way of working i vårt team. För vi jobbar lite kanban-ish och det funkar skitbra, ja, och alla är nöjda med det. Liksom. Okej, okay. Så då kanske de teoretiskt skulle få lågt på frågan, har ni en tydlig definierad way of working? Mm. Men de är fortfarande väldigt nöjda med sin way of working. Så, men det är fortfarande viktigt att diskutera, för man kan inte bara heller anta att bara för några tycker att det är okej, så kanske det fortfarande sitter någon i teamet som säger så här, ja, men jag har faktiskt alltid tyckt att det är rätt jobbigt att vi inte har det, till exempel. Och då är det, så det är liksom själva huvudsyftet med den här övningen, det är ju att få upp frågan på bordet och att man vänder, vrider på den och kommer överens om team, vad tycker vi om det här och är vi överens om det? Och sen om det, sen kan man fortfarande komma överens om att det ska vara rött eller gult eller grönt på sikt då.
Det finns ju en sån där jag jobbar ju på ett stort industriföretag och då gör vi också medarbetarenkät. Det här är bara anekdotiskt.
Mm.
Men då finns det ju en sån här fråga som är, eller det finns flera sådana, men där man använder terminologi som kanske inte software engineers i första hand känner igen, så att säga.
Mm.
Typ exempel, på min arbetsplats arbetar vi med tydliga processer eller något sånt där. Ja. Och så då svarar ju folk skitlågt, för att det finns ingen som har kallat någonting för en process. Men om man då börjar borra lite i, då kan man ju se att okej, men det finns ju, folk vet ju exakt hur de ska produktionssätta kod här eller hur man kvalitetssäkrar den eller något sånt där liksom. Men det heter inte så. Det får man ju också tänka på hela tiden. Det är inget problem så länge man jobbar med det här lokalt, men så fort man börjar aggregera eller något sånt där så kan man ju få det problemet då att någon frågar, jaha, varför inte ni bra på det här och det här? Liksom.
Exakt, och det är ganska intressant, för det är en fråga som har kommit upp många gånger. Det är att folk brukar vara ganska har ganska mycket feedback på hur, alltså vilka frågor som ställs.
Mm.
Och det kan vara en svaghet med det här, att för det har jag sett som gjort det här systematiskt i många, många år. Det är att de som driver det här på någon nivå, de har ju ofta en vilja att ta till sig den feedbacken och ändra frågan hela tiden. Och det gör att man ändrar typ alla frågor varje gång, och då blir det också extremt svårt. Då blir det extremt svårt att välja. Så det är det jag menar, att för jag tror folk är så här att men det är inte riktigt relevant för oss med till exempel att mäta någonting. För vi jobbar i en plattformsteam liksom. Mm. Men då får man mer så här, okej, men skit i den frågan.
Ja, exakt.
Liksom, sätt något average och sen så bara bortse ner från den.
Yeah.
Det är bättre än att man hela tiden ska jobba om alla frågor, för det är bättre att försöka vara ganska konsekvent i sina typer av frågor.
Verkligen.
Man kan säga så här, att det har hänt lite också då, om vi går liksom fram till 2023.
Mm.
För 2014 så funkar det ju så att det var, då är rekommendationen typ att ha 10 olika liksom kort då. Och där ett kort är ett ämne. Så till exempel som fanns den här då easy to release, och då är det grönt, det är liksom att releasing is simple, safe, painless and mostly automated. Medan rött då är releasing is risky, painful, lots of manual work and takes forever. Det är rött liksom.
Det är bra.
Ja, det är bra.
Bra än idag.
Och sen är gult då någonstans mitt emellan. Och sen hade man 10 olika såna här då. Då kunde man välja lite olika, men med de som Henrik har med sig till exempel här är kring support, teamwork, mission, hälsa på kodbas, sustainable process, att man levererar värde, att man lär sig saker, att man har speed eller snabbhet, att det är lätt att release och att man har kul. Det var de som var liksom
original.
Ja, det är de som är original. Men det här tycker, eller det här har utvecklats lite, i alla fall de jag har kört har utvecklats och blivit ganska mycket mer, för de är ganska övergripande easy to release, för i den så finns det såklart 10 olika saker, eller fun också för den delen, så det har utvecklats lite och blivit lite mer detaljerat i alla fall för mig, och jag tror det är så generellt också.
Min tilläggsspaning till det är ju att sådana här systemgrejer ofta tillkommer. Alltså, är det psychological safety här, eller liksom tillåter det kringliggande systemet mig att göra olika saker? Jag kommer inte på något annat bara exempel just nu.
Mm.
Medan det kanske var mera, som du säger, alltså, okay, det kanske inte var mer detaljer, men det var mera så här gör vi fokuserat då. Bara, det är väl mycket kvar även nu 2023. Men det var liksom så det började, med bara de frågorna.
Ja.
Vi har ju, om jag inte minns helt fel, så heter kortet CICD, tror jag. Alltså vi har ju i princip ett kort som är nästan exakt det där easy to release faktiskt. Mm.
Ja, men precis. Om vi hoppar in på de senaste som jag har gjort, så kan jag bara ge några exempel på detaljeringsgraden som jag har valt då att köra de senaste åren på mina team. Då har jag just nu 5 stycken liksom huvudområden. En är då people health, alltså hur mår människor. En är produkthälsa, hur mår produkten. En är tech, en är via working och en är då interactions eller samarbete. Om vi börjar då med people health, så har jag till exempel en exempelfråga kan vara, jag känner mig safe att vara mig själv. Och jag känner mig, en annan fråga kan vara, jag känner mig connected till andra människor i teamet. Alltså jag känner samhörighet med andra människor i teamet.
Sammanhang. Mm.
Det är till exempel på people health. Så det är mer den typen av mjuka frågor då, som kan vara ganska intressant. På produkthälsa så kan ju typ exempelfrågor vara att jag har en tydlig förståelse av varför vi finns och vad det är vi ska göra. Alltså typ mission och roadmap. Eller vi har relevanta metrics för att förstå vår impact, alltså att vi kan mäta vår impact.
Mm.
Det är exempel på produkt saker då. På tech-sidan så kan det vara till exempel att vi har en hanterbar tech-depth eller kodkomplexitet och så vidare. Det som är intressant, jag ska fortsätta med de andra också, men innan dess bara, det som är intressant här är ju att dela upp det så här, det gör ju lite att man kan få fokus på förbättringsgrejer på ett liksom område så att säga. För product health till exempel, då är det ju jättenoggrant med, eller det om man jobbar med verksamhet eller har en product manager och så vidare, och så märker man att jättemycket är dåligt på produkthälsan. Då kanske det är den liksom relationen och det man behöver fokusera på. People health kanske är mer då ofta chefen eller kopplingen till liksom medarbetare och så. Så det kan vara ganska bra att dela upp det på det här sättet, för då får man, ja, det blir tydligare fokusområde helt enkelt.
Jag får ställa en nyfikenhetsfråga direkt här då. Hur många kort har ni totalt?
Ja, det är en bra fråga.
Alltså ish.
Ja, det är säkert 35 kanske, 40.
Hur många kort kör du varje vecka?
Nej, vi kör inte det här på veckobasis.
Hur ofta kör du? Kör du alla 35?
Ja.
Mer sällan?
Ja.
Ja, ah, okej. Okay. För här kan man ju tänka olika då. Men,
det kan man, absolut. Men grejen är att problemet som jag har just i min arbetsplats, det är att vi gör väldigt mycket service. Alltså vi gör ju också sådana här medarbetarundersökningar här, som kommer ganska ofta, och alla är ganska uppdelade och ganska iterativa. Så det gör lite att det finns en fatig liksom. Det blir för mycket grejer.
Det har vi också.
Så därför kan jag inte köra, jag håller med, man skulle kunna köra då people januari, product februari till exempel. Men jag kör den här två gånger om året och så kör jag alla 35 frågor då.
Jag får bara inflika då att här får man ju verkligen, ni får ju verkligen känna er för vad ni, vad som funkar bra för er. För det är ju alla, det finns ju inget rätt och fel.
Verkligen inte.
Har ni få andra undersökningar, som då kan man ju safta på mer liksom. Har ni många andra undersökningar så måste man ju tänka på det som Erik säger och inte ta för mycket. Man kan ju verkligen också bara liksom så här magropskänna eller köra de övergripande korten och så försöka hitta områdena som man vill engagera sig, eller bara följa människors energi och kolla lite, ja men vi vill förbättra oss inom produkt liksom. Då kör man alla produktkorten under ett kvartal och liksom kollar, vad är det egentligen på produkt som krånglar och försöker förbättra. Eller man kan göra det mer sällan om man har ett stabilt läge liksom, och köra fler då kanske. Så att tänk på det, att hitta det som passar för er.
Verkligen. Jag fortsätter med de sista två också då. Så de vi har haft nu då är people hälsa, alltså människohälsa, produkthälsa och techhälsa. Och sen har vi way of working, alltså arbetssättshälsa då. Och då kan ett exempel fråga där vara att har vi ett bra definierat arbetssätt eller way of working som också makes sense, för det är ganska viktigt. Där skulle safe-teamen få det jobbigt tror jag. Vi firar våra framgångar eller vi firar våra vinster. Också en sån här way of working grej till exempel. Och sen då sista är interaction health eller samarbete hälsa då. Och då kan det till exempel vara att vi kan utföra vårt arbete utan att vara beroende av allt för många andra team. Som en exempelfråga. Och här kan man ju fylla på och här kan man ju hitta det som man liksom, jag menar, man kan ju också anpassa lite i vilken kontext man sitter i. För det blir ju lite också, de här frågorna reflekterar ju kanske lite målbilden också. Om man nu ställer en fråga som säger att vi kan göra det här utan att samarbeta med allt för många team, då har man ju en eftersträvan efter någon form av autonomi där man inte vill ha en miljon beroende som man visualiserar liksom på en bord med trådar.
Nej, men den var ju smart, den ska jag tänka på faktiskt. Det är jag inte säker på att vi har ett sånt kort faktiskt. Nej, för då kan man ju egentligen, nu när du säger så det är viktigt kanske då att tänka efter så här, vad har vi för grundläggande principer eller så här, hur vill vi? Då kanske man har aligned autonomy kanske en princip, liksom, att alla ska känna till en riktning samtidigt som man kan jobba autonomt i teamen mot den riktningen då. Och då bör ju korten kanske spegla det. Och då har man kanske dina produktkort som kanske speglar lite alignment, och sen kanske man har ditt interaction health då som speglar autonomy liksom. Till exempel. Vi har ju alldeles för långsam produktionssättning ofta, inte på allt men på många saker, så vi har lagt ganska mycket tid och energi på att försöka få de korten bra då, som man stimulerar ett beteende.
Ja precis, för det blir ju lite att i de här frågorna, det blir ju också lite visionen vad man vill och vad man ska liksom.
En annan sak som vi liksom, jag vet inte, som bara vi har tänkt så här att det ska kunna fungera, och det är själva, vad ska man kalla det för, alltså själva UX eller CX, alltså själva känslan för slutanvändaren. Nu har vi lagt till som övergripande objekt då, att det ska vara premium experience i det vi gör, för det liksom inte har varit det. Och i kölvattnet av det då så har vi försökt att jobba fram kort som kretsar kring att man ska kunna få ett CX och UX-tänk så att man kan skapa en premium experience. Och då är det är inte ett kort, men jag kommer inte ihåg, men kanske fyra eller något sånt där. Där man just, precis som du säger då, så försöker vi få människor att börja bli medvetna om användarupplevelsen och vad de kan göra åt den och vad som är en bra användarupplevelse.
Mm.
Och då är det här, är det ju inte det enda, men det är ju ett verktyg helt klart för att liksom ta det hela i den riktningen.
En fråga till som jag vet har historiskt väckt mycket feedback till mig. Mm. Jag brukar anordna de här, Squad Health, så jag brukar få mycket feedback på dem. Det är, vårt team arbetar bara på 2-3 saker i parallellitet.
Mm-hmm. Mm.
Och så får man då svara
på den.
Precis. Det är inte den feedbacken man brukar få, kan man säga. Och då är det så här, den brukar de flesta teamen skåra väldigt dåligt på.
Uh-huh.
Och då brukar det bli reaktion så här att ja men vi är så många och vi har så mycket att göra och vi kan jobba på 7 saker parallellt och så vidare. Och det, men det kan ju vara så. Jag menar, uh-huh. Det är till exempel vissa så här machine learning team och sånt, det kan vara rimligt att de har ganska mycket gröna saker parallellt.
Uh-huh.
De gör research och bla 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 liksom.
Ja,
men det är fortfarande alltid bra att ha lite sådana där provocerande frågor. För återigen, då, som team behöver man diskutera det. För jag tror att börjar du diskutera med de flesta teamen så kommer de ändå flesta säga att ja, vi kanske har lite väl många grejer igång samtidigt. Liksom. Vi kanske ska ha en VIP-limit ändå på in progress och så vidare. Ja.
Vi hade väl en, var det ett helt eget avsnitt eller vad var det? Vi pratade ju VIP-limits baklänges och framlänges. Och din absoluta skamgräns var ju antalet teammedlemmar minus 1, tar jag för mig. Men det fick inte vara så att man kunde sitta med varsin grej, utan minst 2 människor måste samarbeta på minst 1 arbetspaket liksom, för att man ska, det skulle vara målet.
Ja, men precis, egentligen har jag ju det antal teammedlemmar genom 2 i
min, ja, det är så du hade,
det är min favorit.
Ja, då måste man ha parprogrammering i genomsnitt.
Ja.
Okay. Men man skulle också kunna ha en mobb och några ensamvargare så att säga för stunden. Okej. Okay. Nej, så kanske det var ju.
Så har jag i mitt team nu, att vi har genom 2.
Och jag tycker att man alltid ska tänka tanken, varför har jag inte VIP-limit 1? Men det beror ju förstås på massa saker. Men,
ja.
Men att ändå, om man liksom kan trycka igenom en grej, och då bör man ju liksom komma till att okej, men då kan jag trycka igenom en grej på, alltså på den här förmiddagen. Eller, alltså, man måste ju liksom få upp ett enormt tempo på varje grej då, till slut. Men att det ändå finns jättemycket styrkor i att samarbeta, så att säga.
Mm.
Mm.
Vi hade också, när vi kollade runt lite så visade det sig att Google har ju också gjort en liknande grej. De kallar det för Team Effectiveness Discussion Guide. Det går att googla på, den finns på Rework, så man kan hitta den. De har lite olika teman. De har en då som är psykologisk säkerhet, de har en som är dependability, structure and clarity, meaning och impact. Och då har de skrivit så här att det här är tecken på att ditt team behöver typ då förbättra, om vi tar psykologisk säkerhet liksom. Och då kan det vara till exempel att de är dåliga på att ge feedback, konstruktiv feedback, eller att folk kan tveka på att uttrycka vad de tycker eller vad de sådär, eller fråga dumma frågor. Och då så har de också följt upp de här exempelfrågor som man kan fråga sig själv då. Och det här skulle man kunna översätta till en score health check, de här frågorna.
Mm.
Och då är det till exempel, känner alla teammedlemmar att de är komfortabla med att brainstorma framför andra? Känns det som att alla medlemmar kan fejla öppet? Eller skulle man känna sig skambelagd och så vidare? Så det här kan ni också titta på om ni vill ha exempelfrågor. För här kan man liksom sno en del frågor som är ganska smarta, som man vill ha olika mätvärden på.
Verkligen. Ja, precis. Nu har du väl typ refererat. Men alltså båda de här företagen som vi har råkat ha som exempel är ju, har ju liksom engineering, eller delar ju helt enkelt kunskap på de här respektive ställena. Och då ska man söka på Google Rework i Google-fallet, och i Spotify-fallet är det väl antagligen engineering-blogg, va?
Ja, men precis. Det är engineering.atspotify.com. Så den, man kan också söka på bara Squad Health Check Model, tror jag. Så ja, kommer man hitta,
för att få det här.
Ja, precis. Så kommer man hitta Knibergs post från 2014. Och det finns även några agile coacher som har gjort en uppdatering av den bloggposten som länkas då där. Mm. Som är skriven i 2023. Och där finns det mer liksom att läsa på hur man ska, hur man kan göra när man tar in resultaten och hur man ska hantera resultaten och så vidare.
Men jag menar, båda de här ställena är ju fantastiska källor till all möjlig inspiration. Och en av de absolut vanligaste sakerna som jag kollar upp är de här, det var någon som gjorde för länge sedan på Spotify en liksom diversity data på något sätt som de publicerade för hela världen så här. Och det var så himla snyggt med pie-diagram och grejer när de hade gjort det. Och en annan klassik är ju det här Googles Project Aristotle, när de gjorde det här, vad är det som skapar effektiva team. Det ligger ju på rework.
Ja.
Där psychological safety kommer det överst och det här liksom.
Exakt. Och där kan man också sno mallar för om man vill mäta psykologisk säkerhet.
Just det.
Så det finns ju verkligen. Så det här är exakt. Det är inte så mycket att ni behöver själva sitta och hitta på, utan Nej. Ni behöver sitta och googla runt ett tag. Och sen behöver ni välja olika fokusområden, och så behöver ni välja 5-6 exempel som täcker det mesta. Tänk på er vision, vad ni vill. Och sen så hjälp till att visualisera helt enkelt. Och styrkan här är ju då återigen att om ni sitter nu som chefer över en del någonstans i organisation, eller agile coacher, eller produktägare, eller scrum masters eller någonting, så känner ni antagligen rätt mycket frustration över saker som inte fungerar. Och ni kanske känner att det här är vi också rätt nöjda med för att det fungerar. Och då är ju det här en superbra grej att på ett lite större område kunna visualisera de idéerna och tankarna med hjälp av det här. Och sen visa för ledarskap liksom att kolla, så här tycker vi att det ser ut. Det här är vi bra på. Det här ser ganska bra ut över alla skor, eller alla team och så här ungefär. Men det här är också de förbättringsåtgärder vi måste göra. Följ upp med actions, mät igen om ett halvår och se om det har lyckats påverka i rätt riktning eller inte.
Jag tror, vi har touchat på det, men jag ska bara säga i klartext, och ni som är trogna lyssnare vet väl det här, men alltså i olika semiklassiska organisationer så får man ju väldigt ofta frågan så här: varför mäter ni ingenting? Ni måste mäta mer, vad ska ni mäta? Och då, om jag pratar helt personligt då, så har jag ju några saker som jag tycker är bra eller mindre dåliga, men kanske till och med, det här är ju definitivt en av de bra då. Så jag har ju alltid det här i bakfickan om jag får den frågan. Och då gäller det ju för sig, styrkan är då att det på riktigt är smart att mäta det. Svagheten är att det kan komma önskemål om att följa upp det och aggregera det och börja med såna här centrala åtgärder och sånt.
Yeah.
Ja. Men om man på något vis tror sig kunna mota det, då är det jättesmart. Och då är det ju bredvid, de andra är ju kanske så här kundnöjdhet eller slutanvändarnöjdhet är väl en annan av mina favoriter. Antal releaser eller hur långt det är mellan två releaser är kanske en tredje. Så det är ganska få saker som jag tycker egentligen är rimligt att mäta. Och det här är kanske den som är absolut bäst av alla.
Jag kan hålla med om det.
Och det är du som har lärt mig det, tror jag. Så att jag antar att du håller med.
Ja, jag behöver hålla med. Nej, men det är bra om man nu har massor med... Det finns ju alltid folkorganisationer som är sugna på att mäta.
Ja.
Då gäller det att lägga det här i deras händer och inte något annat.
Nej, lite så.
Och sen var försiktig med resultatet bara.
Exakt, lite så. Mm. Eller exakt.
Ja, men det är bra. Kul att vara igång igen.
Mm.
Vi ska ta och puffa för att vi finns.
Mm. Nu får man tag i oss.
Ja, Agilpodden på Instagram. Vi har också agilpodden@gmail.com.
Uh-huh.
Vi har fått in lite föreläsningsförfrågningar nu till hösten igen.
Två gig har vi som kommer.
Det tycker vi är sjukt kul. Och vi har massor med olika roliga upplägg också, så om ni är intresserade av det så får ni höra av er. Vi finns som sagt på agilpodden@gmail.com. Så ser vi fram emot en fullpackad höst med massor med roliga avsnitt.
Precis. Jag känner mig lite ringrostig där. Jag sa bara att de här grejerna finns, men de här två CRISP-sakerna, Leading Complexity, är ju en serie av föreläsningar där, inklusive ett nätverk där man kan diskutera dem. Jag tror kanske att det var 12 stycken, och de är typ en timme, de ligger sent på eftermiddagar liksom. Någon av dina favoritföreläsare ligger ju där. Och det är där ni får rabatt också om ni använder Agilpodden när ni anmäler det. Och Agile Coach-programmet är ju helt enkelt om ni vill bli bättre coacher och lära er mer om hur man gör det. Liksom.
Mm.
Förstås. Det är väl mer självinstruerande.
Det är bra.
Jag ville bara vara tydlig
på. Vi lägger länkarna i beskrivningen nedan. Just. Så det är bara att klicka in.
Bra.
Tack för att ni lyssnar.
Ja, tack till alla som lyssnar.
Hej, hej. Hej.